avsnitt 50 för fan.
Är det det? Fan vad fint.
Mm, mm. Du sitter väl på Globen antar jag?
Ja, det är därför ekar som i huvudet.
Är det ett så lite nytt grepp? Vi spelar in avsnitt 50
ja.
På Globen, fast jag är bara med på länk.
Det är svinbra livepodd liksom. Publik står noll människor i Globen.
Och du sitter där ensam i mitten och typ, och så sitter jag här.
Det är jättefint ju.
Det är en installation faktiskt lite grann.
Ja, jag tycker vi jobbar med installationer. Ja.
Hålla nollan i Globen och så vidare. Som Tommy Nilsson sa när han fick noll poäng i finalen med festivalen på Globen. Ah. Det är inte alla som har hållit nollan i Globen.
I'm on the left, of course, more left than middle. I believe in the welfare state. I'm not privately insured. I would never vote for a party because they promised to lower the top tax rate. My political understanding is this. If I am doing well, I want others to do well too. If there's something I will never do in my life, it is vote for the right. Hej, Johanna Frändén!
Hej! Vilken generisk Simon Bank-prata.
Mm, det blev väl lite så. Och det är jag glad att du tycker, för att det var faktiskt inte jag som sa det överhuvudtaget.
Det har varit jättekonstigt om du hade behövt uttala dig om detta på engelska.
Mm, fast jag vet inte. Det kanske hade nått en yngre publik på det sättet, jag vet inte.
Just det.
Det där är generiskt Jürgen Klopp. Ett citat ur den här boken som Rafa Honigstein, tysk journalisten, gjorde med honom och om honom här om året.
Jaha.
Aktualiserat såklart just i veckan med tanke på valet i England som ju inte gick så jättebra för Labour och vänstern, så att säga.
För Liverpool trodde jag skulle säga.
Nej, för Liverpool går ju allting väldigt bra. Eller det gick ju, valet gick ju också uselt för Liverpool med tanke på
att... Att de är sossar ändå.
Ja, de är ju en helt isolerad liten enklav. Som någon sa, en professor i Liverpool sa att it's the socialist republic of Liverpool, the citadel, it's Corbynista land. Det är ju så, alltså förut har ju typ Lancashire och så varit, alltså det har varit ett, där uppe i norr, ett bälte av vänsterröstande områden. Nu är det i princip bara Merseyside kvar där. Där man fortfarande då röstar enbart Labour i princip. Och det finns någonting intressant och fascinerande i det där. Att det kom en undersökning för något år sedan. Jag tog del av den när jag var och skrev om Liverpool mot Roma Champions League. Den har precis kommit då. Där man visade hur i spåren av finanskraschen. Och kunde också visa då vilka områden i Storbritannien som hade tagit den absolut tyngsta smällen efter den globala finanskraschen. Och det var ju då naturligtvis de områden som redan var allra fattigast. Allra värst då Liverpool och Barnsley. Där man då skurit väldigt mycket i den sociala budgeten de senaste, under hela 10-talet egentligen då. Så där så är man ju oerhört rotade just i den här, jag vet inte om det är socialism, men i alla fall en vänster tänker. Så att Joey Barton också i veckan var ute och, som nu är tränare ju, ute och sa att ja, därifrån jag kommer, alltså i Liverpool problemområden, det att rösta höger är helt enkelt inget alternativ.
Alltså det är otroligt lokalt förankrat där. Eller det är, vi pratar ju mycket om identitetspolitik och hit och dit, men jag tror att känner man liksom Storbritannien, jag som hängde ihop med en skott i några år, i min ungdom, som verkligen var från också det, du vet, största miljonprogrammet i Europa, tror jag faktiskt, som ligger i ett område som heter Castlemilk i Glasgow. Och katolsk bakgrund liksom, och så vidare, så det hela kittet. Då håller man på Celtic och man hatar, alltså man är uppvuxen med att hata Margaret Thatcher, och det är, alltså det går inte ens, så det är lite klyschigt att säga det kommer med modersmjölken, men det finns liksom inga, det finns nog nästan ingenstans i Europa som det där är så extremt identitets- och lokalförankrat som i Storbritannien helt enkelt. Nu har ju det vänts över helt på ända i det här valet, men ändå.
Ja, det är där som Liverpool om man ska återgå lite, som är ett speciellt och som just som undantag, att där har det inte vänt. Överallt annars har det ju sådär oerhört traditionella laborområden som har då hoppat av det skeppet och gått över till andra sidan. Där du pratar om identitet och så, och Thatcher-hatet i Glasgow, ännu tydligare såklart i Liverpool, med inte minst med Hillsborough-katastrofen som grund, med en industri som har kraschat då med då just de här nedskärningarna de senaste 10 åren. Och så intressant, du pratar om identiteten där, med känslan man hade när just Jürgen Klopp kom till Liverpool var ju att det var perfekt. Han har själv sagt att jag tänkte när jag skrev på för Liverpool att det var liksom a match made in heaven. Men jag underskattade till och med hur mycket det var så. Och det är så fint att det även är rotat i någon form av syn på hur världen ska se ut, inte bara hur fotbollen ska se ut.
Ändå så måste jag invända lite, för att senaste tiden har han ju varit väldigt, han har ju ändå varit lite defensiv i de här frågorna. Dels har han ju sagt att ja, men nu i veckan så när de ska åka och spela klubblags-VM i Qatar. Ja, så sa han att jag förstår inte, jag tycker inte att det är rimligt att ställa politiska frågor liksom till spelare och tränare. Och han har också sagt tidigare under hösten, tror jag, att man får väldigt mycket frågor om politik som fotbollstränare i England, och jag är inte så särskilt politisk. Och det går ju lite emot, men det kan ju hända att man undviker det då på en presskonferenssituation.
För man vet, ja, men vet du, jag köper det helt och hållet, för jag tycker att det är också situationsanpassat någonstans, så att man får skilja på det som är en politisk fråga och det som är en ideologisk fråga. Och det är mest grundideologin. Det är klart att det finns, på Anfield finns det 50 000 åsikter om politik, men att man ändå någonstans väldigt mycket då är brett rotade i en ideologisk hållning då. Alltså ända sedan Bill Shankly pratade om sin sorts socialism då, som var just det där att i fotboll hjälps man åt, och att det är hans sätt att se på, både fotboll och på livet. Och där tror jag att Klopp inte skulle ha problem att prata. Däremot så kanske han inte vill dagen före viktiga matcher då prata om en specifik politisk fråga i Qatar kanske.
Men om han nu vill, han säger då att jag vill att om det går bra för mig vill jag att det ska gå bra för andra. Då tänker man så här, vill du att det ska gå bra för Everton? Eller Tottenham, när de spelar Champions League-final till exempel. Hur långt sträcker sig den viljan?
Ja, du tänker också Tottenham i relation till Labours problem, antisemitism och så vidare.
Ja, det kan man ju tänka sig, precis.
Du får passa in den som en mini parentes då, helt från det blå, apropå Tottenham. Ursäkta, men då får man med i den här veckan igen. Jag har pratat förut om just antisemitismen och det lite så flyktiga eller flytande förhållningssättet som Tottenham som supporter kollektiv har till the Y-word, alltså Yids eller Yid Army och så vidare. Jag tror jag berättade då också att de hade gått ut med en stor gallup till alla sina medlemmar, just hur tänker ni kring Y-ordet, hur tänker ni kring användandet av Yids? Jag gjorde ju då för hur jag själv tänkte att, jo, men jag kan absolut använda, jag har varit en av de som står och skriker Yid Army eller Yido på läktaren. Samtidigt som jag då, när jag ska fylla i gallupen, kom fram till att upplevde att det här kan vara ett kränkande begrepp. Ja. Skulle du använda det utanför fotbollskontexten? Nej. Skulle det påverka dig om du visste att det finns judar som upplever det här som ett kränkande och problematiskt begrepp? Ja, det skulle det. Och att man stod liksom och svävade så. Nu har då resultatet kom i veckan, ett utskick då från klubben, och visar sig att det är exakt så som en väldigt stor majoritet av supportrarna ser på det. Att man, använder man ordet? Ja. Tycker man att det är problematiskt? Ja. Ska man använda det utanför en fotbollskontext? Absolut inte i de flesta fall då.
Nej, okej.
Alltså det säger så mycket om just problematiken som finns kring fotbollskontexten och supporterskapet och så.
Just det.
Att man såg att det fanns en stor glidning att yngre supportrar tenderar att använda det väldigt mycket mer. Vilket man då får förmoda också är supportrar som inte är rotade i erfarenheten av antisemitismen på läktarna på samma sätt som de som kanske var med på 80- och 90-talen då. Men man är mer identitetslåst kring en så här gemensamt formulerad supporteridentitet än vad kanske den äldre generationen är.
Ja, men det är spännande. Det är en etikett mer än någonting annat. Kanske.
Det är en etikett mer än någonting annat.
Ja, jag hade ju förmånen att dela fotbollsstudio med Erik Torsvett härom veckan.
I love Erik the Viking loves me, som man kallade på 80-talet.
Just det. Målvakt i Tottenham i många säsonger på 80-90-talet. Ja, precis.
Och IFK Göteborg.
Och IFK. Det är en bra ändå utveckling. IFK Göteborg, Tottenham och sen liksom slutar där på något sätt.
Mm. Och sen TV-studion med Johanna Frändén.
Ja, tack. Det var liksom, du var tvungen att säga det, kan man säga. Han berättade i alla fall i lite förbifarten att de hade ropat då bland annat något i stil med Erik är vår omskurne målvakt.
Circumcised keeper, ja, det
hörs nej, det var kanske, här hade det varit bra om jag hade kommit ihåg exakt vad han sa. Men det var nog, eller om det var i alla fall hela truppen då. Men det var liksom någon sån ramsa som gick. Och det fick man liksom då, tolkade jag honom som, leva med på något sätt, för att det ingick i hela den jiddidentiteten eller den judiska identiteten. Och, ja, oavsett huruvida det här stämde eller inte, frågar jag ju då inte. Men att det finns ändå väldigt många sådana, det är inte bara liksom den här stora frågan som du ställer, eller som de ställde i den här enkäten, om jidd eller inte, utan även liksom massa andra associationer och ja, accessoarer nästan som förknippas med judiskhet. Ja, jag vet inte, intressant erfarenhet kanske.
Gud ja, det finns något speciellt också. Jag vet inte varför just målvakter tenderar att få den sortens politiskt laddade, om man kan säga så, eller identitära ramser kring sig. Det är väl förstärker bilden av dem som sportens solitärer. Jag tänker på Arthur Boruts i Celtic, som ju kommer in väldigt lätt från kanten så att säga i hela det religiösa Glasgow-kriget. Han hade ramsan "Oh, Arthur Boruch, the holy goalie, he hates the Huns. He blessed himself at Ibrox and the Huns went off their nut. He's off his fucking rocket and sings God bless the Pope", tror jag. Ja, målvakter ska ha det.
Alltså, nu pratar vi ändå lite om Jürgen Klopp, och jag har liksom en fråga som hänger lite i luften kring Jürgen Klopp som inte jag har fått in på något bra sätt.
Det här är din chans.
Ja, det här är min chans. Och jag hänvisar helt och hållet till Wikipedia. Fliken privatliv. Klopp är sedan oklart år gift med sin fru Ulla. Har en son född 1988 i ett tidigare äktenskap. Klopp är uppvuxen i ett litet samhälle i bergsområdet Schwarzwald i sydvästra Tyskland. Klopp har en examen i sports science vid Franks universitet från 1995. Där han skrev sin examensuppsats om gång. No further questions, your honor. Och så vidare.
Han gillar väl skidskytte han är besatt av, och gång alltså.
Vet du något om detta?
Nej, men alltså, jag vill ju veta allt om detta.
Jag vill också veta allt om det.
Vad fan ställer folk frågar om Katar till honom för? Det är ju som otrolig waste med medialt utrymme.
Ja, nej, jag är helt, och jag har verkligen försökt, och det finns bara någon liten sån, det finns någon liten referens på tyska som jag inte ens tror handlar just om gången, utan bara kanske hans tid vid universitetet. Ja, det är så otroligt jäckande på alla sätt.
Du, ska jag ta på mig att försöka jobba fram hans examensarbete på något sätt?
Ja, tack.
Det kan vara så 2020 nyårslöfte. Jag ska jobba fram Jürgen Klopps examensarbete om gång.
Och sen så vill jag ändå att du citerar någon form av konklusion på tyska.
Ja, den kom på tyska. En gång är ingen gång och så vidare.
Det har ju liksom blivit Brexit på något sätt sen vi hördes sist. I alla fall så har ju det brittiska folket talat med en majoritetstunga som säger Boris, get Brexit done.
Inte att förväxla med kärlekens tunga.
Nej, precis. Det var inte att plura. Och det är intressant också av många skäl. Alltså, eftersom vi har haft Brexit på näthinnan sen snart är det väl 4 år som det liksom har varit den stora inrikespolitiska frågan. Och den har ju rört fotbollen, och fotbollen har oroat sig eller förväntat sig olika saker. Detta. Vi vet fortfarande inte riktigt vad som händer med antalet utländska spelare och hur det blir för liksom klubbarnas ekonomi och så vidare. Oavsett detta så har ju vissa fotbollsspelare tagit ställning kring detta. Och det intressanta är att det händer i en vecka, i alla fall under samma period, som Mesut Özil, Arsenal-spelaren som ni kanske känner till, gick ut på sociala medier och fördömde Kinas internering av muslimer.
Han köpte propagandan och fake news.
I Xinjiang-provinsen, ja precis. Och vad hände då? Ja, förutom att Kina gick ut och dundrade och sa precis det som du sa. Det var fake news, han köpte propaganda. Trots att vi vet att det här stämmer. Det har ju läckts dokument om detta. Så vi har ju att göra med vad man kallar den största interneringen av människor på politiska grunder sedan andra världskriget i princip. Och de utsätts för tortyr och allt möjligt då för att omvändas i sin tro. I Kina så ställdes man valde att inte sända matchen mellan Arsenal och Manchester City i helgen. I och för sig kanske var bra för Arsenal nu när jag tänker efter att 1 miljard människor inte såg den matchen. Det blev faktiskt en win-win-situation, men det kunde man inte veta på förhand. Och man kan ju också konstatera att det här givetvis är dåligt för Premier League och bla bla bla. Det är ju en fråga om extremt mycket pengar såklart. Vad gjorde Arsenal då? Ja, de gick ju ut och tog lite avstånd från detta. Sa att vi ställer oss givetvis inte bakom det här. Vi anser att politik och fotboll ska skiljas åt. Och vi uttalar oss inte i politiska frågor. Det får stå för Mesut själv i princip.
Mm.
Otroligt fegt tycker jag. Och dåligt av Arsenal.
Ja, så oerhört pinsamt på så många sätt, eftersom fotbollen som globalt fenomen, styrande organisationen, så har ställt sig bakom alla såna här mänskliga rättigheter, agendor och så, varit väldigt tydliga, explicita det, vi står upp för mänskliga rättigheter och så vidare. Vilket man gör så länge som det inte krockar med ekonomiska intressen då. Alltså Arsenal skulle ju kunna stå väldigt safe i att säga att vi gör bara det som FIFA säger att vi ska göra. Vi står upp för mänskliga rättigheter och
exakt.
Det gör Mesut Özil också.
Ja. Men istället så fick man kalla fötter då och förstod att man kan inte få Kina på sig, för det är ju ändå den marknad där alla europeiska lag vill slå igenom absolut mest. Vår kollega Jojo Olsson som är Kina, numera Taiwan-baserad då, men har bott många år i Kina och rapporterar om Asien och Kina sedan väldigt många år. Skrev om detta, intressant tyckte jag, att det konstiga är ju att inte fler går ut och säger det självklara, det som Mesut Özil säger. Alltså, alla har konstaterat, världssamfundet har konstaterat att det här ju stämmer, att det pågår han kallar det ett kulturellt folkmord till och med på de här muslimerna i Kina. Och att det är uppenbart att om fler hade gått ut, så länge det bara är en eller möjligtvis två relativt kända människor som säger det här, så kan Kina givetvis liksom försöka sätta press då genom att ställa in matcher eller välja att inte sända dem och så. Men om fotbollsvärlden istället hade stått upp enad och sagt att det här är galet och vi håller med Özil och sådär, så hade det ju antagligen fått effekten att Kina hade behövt förhålla sig på ett annat sätt i det här. Istället så blev det, och jag gissar att det här handlar lite om att Mesut Özil har visat lite dåligt omdöme i politiska frågor tidigare då, om man med dåligt omdöme menar att bjuda in Erdogan som bestman på sitt bröllop till exempel. Det menar ju generellt europeer är ett problem, så att det kanske inte är så här, det är svårt då helt plötsligt, folk kan inte skilja på sak och person här helt enkelt. Hur som helst, det som hände var ju då, och dessutom har Mesut Özil en lite jobbig period som hela Arsenal. Så han talade ju inte från
somnambul.
Ja, lite så. Han talade liksom inte från the top of the world. Hector Bellerin, som precis som Özil är en utlänning som spelar i Premier League, i samma lag.
Som precis som Özil är en utlänning. Ja.
Ja. Ja, men han har ju, jag tycker de är jämförbara för att det är ju lite samma situation då. Han har ju gjort sig känd för att göra ganska mycket uttalanden av typen som fotbollradikal hjärtar lite grann. Bejerin gick ju ut inför valet då i England eller i Storbritannien förra torsdagen och sa eller skrev att nu är det upp till ungdomarna, ni kan registrera er för att rösta och ni kan ändra liksom på framtiden och ett öde och så vidare. Avslutade med hashtaggen fuck Boris. Man kan ju tycka att Premier League Arsenal då som klubb skulle ha mer synpunkter på det, för det här är ju ett rejält inrikespolitiskt ställningstagande. Plus att det var ganska aggressivt, plus att det direkt har med, ja, det skulle kunna skrämma bort en massa supporter också. Men det gjorde man inte, för uppenbarligen kostar inte det här så mycket att vara emot Boris Johnson, även om det stora folkflertalet röstade på Johnson då och Tories i det här valet, så är det ändå godkänt att vara emot Boris som han är fotbollsspelare. Här gjorde Arsenal vad då?
Ingenting.
Inte ett ljud. Nej, de sa inget om att det här är givetvis inte klubbens åsikt. Hector pratar bara för sig själv och vi tar ingen ställning i det här. Nej, man sa ingenting. Vilket visar lite på hyckleriet hos Arsenal, tycker jag, politiskt just nu. Och kanske också lite på, visa lite på hela, hela problematiken med hur politisk fotbollen får bli och på vilket sätt.
Först kommer maten, sen kommer moralen. Bertolt Brecht. Det är klart att det finns ju alltså massa sådana här föregångsfall, NBA inte minst då såklart, med hur man förhåller sig till Kina, hur mycket man vågar ta ställning för mänskliga rättigheter när det faktiskt kostar någonting också.
Just
och det är någonstans prislappen som avgör den moraliska halten också. Jag får bara snabb inflika apropå eller som i ledet av din sådär inte alla utlänningar rant här och Arsenal, jag måste få flika in en sak jag läste om i veckan här i det förtjusande engelska fotbolls-konstmagasinet OOF, som har en de gräver sig djupare i en händelse från 1992. Ni som följer Arsenal kanske minns när då Highbury skulle byggas om och byggas ut, och man byggde om då North Bank läktaren, och under tiden som man byggde och renoverade så smällde man upp en stor en fondvägg helt enkelt över hela North Bank då, där man hade målat massa supportrar för att då ge någon slags, du vet, att det inte skulle se ut bara som en byggarbetsplats i tv och så.
Ja, en trompe-l'œil som vi kallar det på.
En trompe-l'œil, precis så. Precis så. En ögonlurare. Och ja, man gör det då, det är liksom ett par tusen ansikten och kroppar som är målade bakom det norra målet. Arsenals lag kommer dit då, och snabb bakgrund då. Arsenal är ju känt som en inte minst som supporter kollektiven väldigt så multietnisk, multikulturell grupp liksom, och även lokalområdet där Highbury fanns ute i Islington, väldigt mycket en multikulturell del av London. Laget kommer ut någon dag före match då och tränar på arenan, och Kevin Campbell, om ni minns honom, gammal anfallare, inte superstar men ändå en nyttig anfallare för Arsenal under tiden, går in som alla spelare, tittar upp mot den här målningen, och han ser en sak som ingen annan har sett tidigare. Han ser det, han reagerar, tänker efter, och sen så går han då direkt till David Dean, ikoniske Arsenal-ledaren, vice ordförande då, och säger så här: Mr. Dean, there's none of my brothers in the picture. Det finns alltså av alla dessa tusen så är det bara vita ansikten. Och David Dean säger: God, Kevin, you're right, we'll change that immediately, I apologize. Så de fick måla om alltihopa över dygnet helt enkelt.
Oj, och det är nästan en ännu sämre idé.
Kanske, alltså det är intressant.
För då får man ju göra någon form av blackface då på dem som är där, antar jag.
Ja, man fick göra en grisman över halva läktaren.
Fy fasen.
Men kittlande, att sånt där kunde fortfarande hända då. Det känns som att det skulle inte kunna hända idag med jag vet inte om sociala medier eller internet har skapat en större medvetenhet kring sånt, att man får inte göra fel på samma sätt.
Du har inte hört vad som har hänt i Italien då de senaste 2 veckorna på antirasistfronten, hör jag.
Pratar vi apor eller?
Vi pratar apor. Jag pratar ju först och främst Corriere dello Sports första sida Black Friday. Det var Inter och Roma som skulle mötas och Lukaku och hjälp mig för
Smalling,
United spelare precis.
Chris Smalling.
Exakt. Lyftes då på första sidan och så skrev man att nu är det Black Friday och menade liksom, höll i sin förklaring att det här var en någon form av antirasistisk manifestation från tidningens sida. Och uppenbarligen så var tanken då att man ville lyfta de här två som förebilder då för antirasismen och problemen med läktarrasism, framförallt i Italien. Ingen känsla för, eller ska man säga att Italien är kanske liksom en liten så enklav där i Europa där man inte tolkar det här med rasismen på all... Man har inte alls samma sätt att bekämpa det, skulle man väl kunna säga, kanske som faktiskt resten av Europa. Och det, precis som du var inne på, blev ju lite extra tydligt i helgen nu, eller början på veckan, när man lanserade någon form av antirasistkampanj från ligans sida då. Med hjälp av en bild på 3 apor. Ja, nej, det är så otroligt konstigt på alla sätt. Så att...
Vet du vad jag tänker kring allt det där? Alltså det var att man låter någon konstnär då, som använder apbilder och apor i sitt konstnärskap, sin konst helt enkelt. Och som då,
vilket är den första konstnären man måste undvika när man ska kanske prata. Då kanske man måste tänka så här, vem ska vi ringa? Okej, vi ringer kanske inte han som gör konst med apor, för att det skulle kunna vara en dålig idé, eftersom vi ändå pratar om problem med apljud och så vidare.
Vi ringer inte Lasse Åberg. Och vi ringer inte apkonstnärer. Resten är ganska mycket carte blanche. Nej, men alltså, och grundtänket i det var väl att vi är alla lika, vi är alla apor i grunden och så vidare. Men det föll så fel. Och min tanke kring det där och kring hela det italienska samhälls- och samtalsklimatet är att det är... Felet i det är att det är så oerhört gubbigt. Alltså att det är präglat av män som fyllt 60 och som sitter på hela sanningen så. Även Corriere dello Sports reaktioner på invändningarna var ju att de blir bara vansinniga. Sådär. Men vad fan, ni fattar väl liksom, vi menar så här. Totalt utan förståelse för någon som helst invändning mot deras argument.
Just det. Men jag vill nästan hävda att det där inte faktiskt tyvärr är ett gubbproblem. För jag vet, jag som ändå har bott i Italien och hade en bekant, en fransk tjej, som, jag tror hon hade sina rötter i Kongo kanske, något sånt där. Ja, hon var svart i alla fall. Och jobbade för FN i Rom. Och hon sa vid något tillfälle att det är liksom... Det är inte så att man stöter på alltid så öppen rasism här. Men det är ändå problematiskt att det alltid ska uppmärksammas överallt att man är svart. Och det var ju för övrigt Enea Luko, den brittiska fotbollsspelaren som har lämnat Juventus nu av det här skälet. Det hörde ni kanske var väl förra veckan. Hon sa ju ungefär samma sak. Hon berättade ju dessutom att hon ständigt blir kontrollerad på Turins flygplats, fast de flyger in och hem liksom varenda, ja, 2 gånger i veckan i princip. Att det är alltid samma personal som kollar hennes väskor då, eller hennes bagage. Och att det liksom är en sån extremt uttröttande faktor, och att vi i den, vad ska man säga, det nordvästeuropeiska tänket har liksom, vi förstår varför det här är ett problem. Och jag vet ju, jag känner ju många italienare i våran ålder som kanske liksom pratar om svarta människor på ett sätt som man vet att de själva är då antirasister, men att det gärna ska nämnas till exempel att någon är svart, och att man gärna tar upp med svarta människor deras hudfärg om man ska ge en komplimang till exempel, eller vad som helst, att det är extremt närvarande hela tiden, att det är så jättekonstig, ja, återigen ett litet undantag i Europa. Det är som att Italien har man inte
en färg där.
Ja, exakt, och man har liksom inte någon som helst känsla för att problemet är inte att ni är antirasister, för det tycker vi är bra. Problemet är att ni fokuserar, alltså att ni skriver en rubrik som handlar om att nu ska svarta spelare gå ut på Black Friday. Alltså det är också så här, man skojar inte på det sättet om man vill vara liksom en nutida antirasist. Jag minns för övrigt när Barack Obama valdes in i, eller blev valdes till president första gången, så bodde jag i Rom, och då hade Rai i sin valvaka helt enkelt en som bakgrundsrubrik i studion, en svart man i Vita huset. Och en...
Det är ju en komedi, tänker jag. Någon sån där Eddie Murphy-komedi från 82.
Ja, det var mycket det. Och en italiensk-amerikansk kvinna, någon som hade utvandrat helt enkelt, som ju väldigt många italienare dessutom har gjort genom åren. Alltså det är också, vi pratar ju också om Europas kanske största emigrantland. Det finns ju få länder och få kulturer som är så spridda runt om i världen som den italienska. Och hon satt i studion då, hade blivit inbjuden, bott många år i USA, så jag blir väldigt provocerad av den här rubriken. Ni måste ta bort den, för vi pratar inte, vi kan inte prata om det på det sättet om USAs blivande president. Alltså det här är inte, vi gör inte ordlekar på att USAs eventuellt blivande president är svart. Och de var helt oförstående där. Ja, men vi lyfter det här som någonting bra, och det är någonting historiskt som ska hända. Och tänk en svart man i Vita huset. Det, alltså, det måste man väl få skoja om lite grann. Det är ju en fantastisk... de tyckte liksom att det var då man hittat årets rubrik i princip.
Ja, alltså jag vill säga att rasismen eller den här... pseudorasismen i Italien är ett gubbigt fenomen, utan det här att just samtalsklimatet är styrt av det. Alltså just den här hållningen att jag säger som det är och ska vara fri liksom i det, att ni fattar vad jag menar. Att
ja, men det är sant. Jag har alltid kallat det negerboll, det betyder
precis,
ingenting.
Exakt så. Att det är ett italienskt fenomen, skulle jag hävda.
Ja, väldigt mycket. Det är extremt italienskt fenomen. Och utifrån så ser det ju helt galet ut, och jag vill absolut inte ta dem i försvar, men man måste också förstå att även den antirasistiska debatten i Italien ser helt annorlunda ut. Alltså den ser ut på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid. Ska vi gå tillbaka till Brexit lite grann?
Ja, förlåt.
Och implikationer som detta får på fotbollen. Det var nämligen så att i förra veckan så gick Rod Stewart, den gamle gynnaren, upp på första platsen på den engelska albumlistan.
Apropå Celtic.
Precis. You're in my heart heter skivan, och som tog honom till första platsen, och kickade ner Robbie Williams julskiva till nummer 2 och The Who's nya skiva till nummer 3. Rod Stewart skrev så här: tack återigen min fanbase, eller min legion av fans som jag aldrig kommer ta för givet. Bless you all and a Merry Christmas. Och då kom det här då. Well done, Robbie. Well done, Boris. No hard feelings, Pete Townsend. Rod. ja, Robbie var ju Robbie Williams då. Pete Townsend, The Who's gitarrist. Well done, Boris var ju då uppenbarligen Boris Johnson. Vilket, så att säga, inte vi obemärkt förbi hos Celtic-supporterna, för att Rod Stewart är han världens mest berömda Celtic-supporter, möjligen.
Det tror jag man kan säga.
Det kan man nästan säga utan att slira på sanningen. Vad fick detta för konsekvenser? Jo, att på nästa match så uppträdde Celtic-supporterna med en stor banderoll där det stod "Fuck you, Rod Stewart. Du är inte välkommen hit längre." Skottland är ju, som ni känner till, ett anti-Brexit-område mer än någonting annat. Eller ett land, om man nu får kalla det. Snart kanske vi kan göra det med på alla sätt. Eftersom det är många skottar nu som hävdar att man har rätt att göra om folkomröstningen. Om att få skilja sig från Storbritannien. Eftersom det är så tydligt att en stor majoritet i Skottland är emot Brexit. Och att man nu helt enkelt får lämna lite på Englands villkor. Rod Stewart har eventuellt gjort sitt sista framträdande då på Celtic Park. Så får han gå dit med typ lösskägg och solglasögon eller sånt där.
Hur fan kan man göra bort sig så mycket? Alltså alldeles oavsett politiska åsikter och hemvister och sådär. Så
ja, det är ju dålig bollkänsla, va?
Det är oerhört dålig bollkänsla.
Mm. Det är också väldigt konstigt att tänka så här, om jag smyger in det mellan hyllningen, eller vad ska man säga, hälsningen till Robbie Williams och Pete Townshend, så kanske inte riktigt märks.
Nej.
Men det är inte så jävla många på albumlistan som heter Boris, så att man förstod så att säga vad han menade. Rod Stewart då, som ju för övrigt är Sir Rod Stewart i Storbritannien, adlad av drottningen. Detta nämns inte så ofta, Simon, och det här får mig att vilja lyfta en hjärtefråga som jag inte heller riktigt hittat något forum för, men som stör mig något enormt, nämligen att musik- och nöjesjournalistiken har inga problem med att lägga undan titlarna, så att säga. Man håller inte på och skriver Sir Rod Stewart har konsert på hovet, eller Dame Judi Dench är också med i den nya Bond-filmen. Men Sir Alex Ferguson ska fan in varenda gång det pratas om honom. Varför då? Och på tal om skottar.
Är det inte för att man vill uppvärdera fotbollen på något vis bara? Att det är mer ovanligt, tänker jag, än inom kultursfären?
Kanske, men jag köper ju absolut att supportrarna ägnar sig åt detta. Mm. Sir, det är många kallar honom bara så.
Sir Alex. Pratar om.
Precis. Men jag tycker fortfarande det är perverst att journalistiken använder sig av detta hela tiden. Först och främst är det inte en titel som vi har i Sverige, så vi behöver inte hålla på och tönta oss med det. Det går jättebra att säga Alex Ferguson. Sen så, om de vill ligga, om liksom drottning Elisabeth vill lägga ett svärd på hans axel och ge honom någon välsignelse, så kan jag känna att det är deras sak. Precis som hon har gjort med Rod Stewart och, inte vet jag, alla gubbar inom kultursfären över 50 kanske i Storbritannien. Men om jag får liksom komma med en enda önskan inför nästa decennium, så är det att vi så att säga lägger bort titlarna. Alex Ferguson. Det är en enkel arbetargrabb från Govan. Låt honom förbli det.
Du tycker att jag borde sluta skriva Member of British Empire Harry Kane varje gång alltså?
Ja, jag tycker att det skulle spara dig ganska mycket utrymme dessutom, Simon. Har du tänkt på det? Kort är bra, fick jag lära mig när jag började på kvällstidning.
Det är taget. Mm. Det är kanske därför man skriver Sir Alex, det är kortare.
Ja, okej, men det är så bra inte det argumentet. Det korta argumentet är inte så bra så att vi ska börja tönta oss med brittiska idiottitlar.
Ytterligare en argumentation du vinner.
Fast jag inte ens var konsekvent.
Just det. Mm. Det är ingen nackdel 2019.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wir sind die Krieger, wir sind die Fans, Adolf Hitler, hooligans.
Hörde jag Adolf Hütter och detta var en hyllning till Frankfurt.
You wish.
Och Frankfurts tränare, nej.
Nej, det var en hyllning till hans jag vill säga föregångare, det ska jag inte säga, hans
landsman. Nej, det har ju inte ens det heller.
Nej, till Adolf Hitler.
Världens mest kända strikare efter Arnold Schwarzenegger.
Just det. Vi är krigare, vi är fans, Adolf Hitler, hooligans. Citat då från kravallerna, demonstrationerna i Chemnitz härom året. Jag har skrivit om det förut. Det var ju egentligen då som senast som Chemnitz djupt inne i gamla DDR nådde rubrikerna då i fotbollsvärlden och i världen i övrigt. Då. Enorma kravaller i mångt och mycket då styrda av fotbollshuliganer från DDR, gamla DDR, också då västnassar som hade rest in. Jag skrev om det i en text i fjol, tror jag att vi pratade om det här i podden också. Sen dess så har vi inte pratat så mycket om Chemnitz, alltså gamla Karl Marx-stadt, hette ju både stad och fotbollslag förut.
Mm.
Kanske borde göra. Jag kan göra en snabb update på vad som hänt sen dess. Nu i augusti, i början av säsongen, så fick Chemnitsa FC, deras lagkapten och stjärnanfallare Daniel Fran, lämna klubben. Han fick det då efter att han hade då, när han stod över en match, så valde han att ställa sedan då på läktaren då, tillsammans med Nasse-supportrar. Han hade också då tidigare under året stöttat då eller visat solidaritet med en avliden oerhört då stort namn inom den högerextrema supporterscenen då, hållit upp någon slags t-shirt, ja, Nasse-t-shirt då, för att stötta hans familj helt enkelt.
Ja, vad mysigt.
Jättemysigt.
Det är I denna svåra stund.
Det är väldigt mycket den sortens rubriker, i den mån Chemnitz får rubriker, som har fått. De har också fått då rubriker för att de har krisat ekonomiskt. De spelar numera då i tredje...
Det är en bra grogrund för nazism i och för sig.
Det är ju det, bevisligen. De krisar sportsligt, ligger då under strecket i tyska tredje divisionen. Krisar också ekonomiskt, ligger 5 miljoner back den här säsongen och är på vägen i konkurs. Äntligen nu då, i förra veckan, så kom det lite positiva nyheter. De har då vid ett stort sånt årsmöte, medlemsmöte, tillsatt en ny styrelse då, med enormt klar majoritet. Med då duktiga lokala affärsmän som bestämmer sig för att nu ska vi liksom höja publiksiffrorna, nu ska vi jobba mer mot sponsorer, vi ska lösa det här för att Chemnitsa FC är oerhört viktigt för lokalsamhället och för staden, och det ska vara något annat än bara någon slags nazipropaganda stämplad maskin liksom.
Okej, okay. Det får gärna vara det också. Men det är viktigt att vi har två ben att stå på.
Vi ska inte bara vara nazister, vi ska också vara framgångsrika. Ungefär så. Nej, verkligen inte så. De vill göra uppror mot den här och rensa ut och så vidare. Jag noterar då i den här nyvalda styrelsen ett namn specifikt. Någon som säger så här att Chemnitz FC ska och måste representera staden igen och göra det med värdighet. Vi vill skicka en stark signal till de styrande i staden, till alla offentliga institutioner och till media. Citat från Stefan Ballack. Reaktioner på det?
Stefan. Bekant efternamn.
Bekant efternamn.
Ja, är det avgörande med en bror eller?
Vi har att göra med en far.
Jaså.
Michael Ballacks far Stefan.
Så där.
Mycket engagerad fortfarande i Chemnitz. Liksom Michael Ballack också är då. Han har på många olika sätt då stöttat klubben. Michael Ballacks son Emilio har praktiserat nu, haft prao på klubbens kansli nu under hösten. Och Michael Ballack själv då, när de då sladdade som mest i tabellen, så slog han en signal till klubben och rekommenderade den, för man då sparkade tränaren, rekommenderade en gammal kompis, Patrik Löckner, som då tog över laget när han lett dem i 10 matcher och bara förlorat en, så de är på väg uppåt då, även sportsligt. Det här fick mig att tänka på hur lite vi tänker på Michael Ballack.
Det är faktiskt helt otroligt nu när du säger det. Inte ägnat honom otroligt. En tanke sedan 2010 kallt. Precis.
Ja. Han är ju en speciell karaktär i fotbollshistorien. Såklart mest och för evigt känd då för den där säsongen med Bayer Leverkusen. Alltså Visekusen eller Neverkusen. Säsongen blev 2 i ligan, 2 i kuppen, 2 i ligacupen. Och han sen åkte iväg på VM med Tyskland. Tog alltså för att rädda laget, ett gult kort och en avstängning i semifinalen. Avstängning mot Brasilien i finalen. Och de blev 2 där också. Så 4 stycken andra platser under den säsong. En fantastisk karaktär på väldigt många sätt och som sen försvann lite medvetet. Han finns inte på sociala medier, han har ingen Facebook och sådär, syns inte jättemycket. Han har skrivit lite i, om det var Observer eller Guardian, duktiga, välformulerade krönikor. Utöver det så har han då ägnat sig åt att till exempel då skaffa sig en ny flickvän, en av Libanons mest framgångsrika rika familjer, en dottern där, Natasha Tanous, som inte heller är den traditionella wagon, utan är då en oerhört framgångsrik yrkeskvinna, jobbat i, varit en av höjderna på Goldman Sachs bland annat. Mm-hmm. Ballack själv då.
Det här har varit en heltidssysselsättning för honom, låter det som.
Nej, det har ju inte det. Han har ju också ägnat sig då åt att, att bland annat då ytterligare odla sitt, sin oerhört breda språkkunskap. Han talar väldigt, väldigt, väldigt många språk.
Just det. Och, arabiska nu då kanske?
Det tar jag för givet att han gör. Mm. Hon, just flickvännen Natasha, har också varit engagerad i hela den där libanesiska protestvågen som har gått. Tagit tydlig ställning för protesterna där på sina sociala medier och så.
Underbart.
Ballack då, hur ska vi ta in honom i den här podden? Jo, vi gör det också, alltså, som om det behövs mer än att ha en häftig wag. Han har också då ägnat sig åt sitt andra nya stora intresse, det vill säga konst. Han är en konstsamlare som investerar väldigt många miljoner i konst. Mm-hmm. Gör det då faktiskt till helt, helt okej konstnärer. Neo Rauch bland annat då. En av hans stora favoriter är Georg Baselitz. Jag vet inte om nej, du bodde inte hemma då. Men de ställde ut honom på Moderna för något år sedan.
Mm-hmm. Michel Ballack ställde de ut där.
I wish. Never mind the Ballack. Here's Georg Baselitz. Nej, Baselitz, en av de tyska efterkrigstidens stora östkonstnären. Så det där dissident, får man väl säga då. Sådana starka, ja, målningar av, du vet, alltså någon slags krock mellan socialistisk realism då, den förhärskande sovjetkonstskolan och lite så här Francis Bacon förvridna kroppar. Mm-hmm. Mycket så här glidande tvetydighet. Är det där ett hakkors eller är det en sovjetisk hammare och skära? Man vet inte riktigt. Mm. Så här, ja, ideologikritisk helt enkelt då. Mm. Baselitz, jag noterar i marginalen att han blev utslängd då från sin skola i Östberlin för att han stämplade som sociopolitiskt omogen, relegerad från konsthögskolan.
Det är inte många gånger man åkte ut från klassrummet med den motiveringen.
Det är fan bättre diplom kan man inte få, eller hur?
Nej. Upp det är mycket rektorn. Bättre än du tugga tuggummi till exempel, eller du hade keps på dig.
Vilket egentligen bara en omskrivning kan man säga.
För att vara sociopolitiskt omogen.
Jag tycker det.
Ja, kanske.
Jag vill mest bara notera det, att det var Michel Ballack ägnar sin tid åt nu. Att stötta sin gamla östtyska förening i gamla Karl Marx-stadt, sin moderförening.
Och försöka omvända den också från någon form av högerextremistiskt nazifäste.
Precis så. Mm. Och samla dyr fin konst. Ballack tror jag, och det här, gud vad jag chansar här nu, men jag tror, ni kan väl göra era egen googling för en gångs skull, född under världsfotbollens rikaste vecka. Jag tror att, alltså återigen, jag dunderchansar här nu, men jag tror att Ronaldo, Francesco Totti och Ballack föddes samma vecka, 1976. Jag går ut på den chansningen.
Bra, alltså även om det inte är sant, så är det en riktigt bra chansning.
Jag tycker inte om fakta, det stör min argumentation, som Fournier sa. Jag ville bara lyfta Michel Ballack, för jag har undrat vad han haft för sig. Det här är vad han haft för sig. Sämre saker kan man ha för sig.
I decenniets sista skälvande vecka, höll jag på att säga, men det stämmer inte riktigt. Två veckor, månad i alla fall, ska ju nu världens absolut största fotbollsklubbmatch spelas. El Clasico. Och jag funderar lite på hur många gånger jag har suttit inför ett Clasico och skrivit upp det som en politisk stormvind i princip. Det sjuka med den här matchen är att den på något sätt ökar i politisk i intensitet.
Den är fångad i en stormvind.
Den är jävligt fångad i en stormvind kan man säga. Och man tänkte kanske för en 3-4 år sedan någonting att nu vänder det så här. Alltså mer politiken så här kan det inte bli. Eller mer, vad ska man säga, symbolik kan det inte bli. Men det är ju som bekant. Och när man flyttade till Classico från oktober, slutet på oktober 6 var det när det skulle spelas, så var det ju av politiska skäl också. Det var väl så att den katalanska polisen helt enkelt konstaterade att man inte kunde garantera allas säkerhet. Med tanke på att detta var precis efter att 9 katalanska politiska ledare hade fängslats då. Eller hade dömts till extremt långa fängelsestraff för inblandning i folkomröstningen. Den illegala vill jag inte använda riktigt igen, för det känns lite som ställningstagande. Så vill jag säga att den var icke-sanktionerad från Madrid helt enkelt, centralmakten. Men den informella då, och enligt i alla fall spansk nuvarande grundlag, olagliga folkomröstningen om självständighet för Katalonien. Ni kan den här storyn. Nu ska matchen spelas ikväll istället, onsdag. Jag är inte på plats, däremot var jag på plats när den inte spelades, eftersom jag redan hade köpt bokat biljett. Det var en fin helg. Det var varmt och trevligt i Barcelona. Jag satt och, på stranden och lapade sol istället. Skitsamma. Det är ju en extremt uppsnackad match på alla sätt. Fotbollsmässigt är det faktiskt första gången som de här lagen går in med exakt samma poäng då i La Liga inför ett klassiko på typ 10 år. Så det har verkligen alla förutsättningar att bli en rejäl stjärnsmäll. Dessutom så är det så att det är inte ens säkert att matchen kommer att kunna spelas helt enkelt. Eftersom den här självständighetsrörelsen, eller egentligen det nya blocket som heter Tsunami Demokratik, den demokratiska tsunamin, har aviserat att man kommer göra aktioner kring och på arenan.
Jag tänker att det är så här, definierande för en tsunami att den är demokratisk annars.
En tsunami?
Mm. Ja, det är inte skillnad på folk och folk, menar
jag. Jag tänker att delar av Asien kanske, ja, skulle frågasätta dig på den punkten.
Just det.
Men ändå, det är ju ovanligt matcher som man, där största frågetecknet är om de ens kan spelas eller om de kommer kunna spelas klart och vad kommer hända på läktaren och sådär. Det kan ju förstås bli också en helt sportslig uppgörelse där det andra kommer i andra hand. Någonstans hoppas man ju det lite grann, för att det är ju en jävla match oavsett. Men det är ju ett väldigt speciellt läge i Katalonien just nu, eller i hela Spanien. Man har försökt att bilda en regering sedan omvalet det var väl i början på november. Och det har liksom inte riktigt, det är så många nya allianser och det är så många nya intåg egentligen i spansk politik. Inte minst högerextrema Vox då, som har blivit jättestarka på väldigt kort tid och så vidare. Ett land som håller på att slita sönder brukar man prata om ibland. USA,
den politiska kartan ritas om.
Ja, den gör ju det, precis. Har du hört det? Det här gäller ju verkligen för Spanien, kanske mer än något annat land i Europa just nu. Och möjligtvis undantaget Storbritannien då. Men jag tror att det kommer bli en extrem urladdning i alla fall. Och det riktigt intressanta blir väl om nu matchen genomförs. Barcelona har ju alltså som klubb då försökt att deala med den här demokratiska tsunamin, som är en anonym rörelse på många sätt. Det finns liksom ingen riktig ledare, man vet inte vem som har grundat den. Det finns ju misstankar om att flera av de katalanska ledarna är med på ett eller annat sätt. Man tror väl att den grundades möjligtvis i Genève någon gång i somras. Men det är i alla fall så att ungefär drygt 30 000 av de som har anmält sig till kvällens aktioner, eller vad man ska kalla det, har också biljett till matchen. Så det kommer att synas på arenan. Barcelona har försökt deala då via en medlare för den här rörelsen. Som man ju inte vet vem det är. Jag vet inte ens om Barcelona själva vet vilka de har att göra med. Antagligen inte då, eftersom det behövdes en mellanhand. Och det luriga för klubben är ju att man bygger mycket av sin identitet på ett, om inte ett fritt Katalonien, så i alla fall ett Katalonien med väldigt stark identitet. Det finns ju både och i Barcelonas ledning och i Barcelonas supporterled framförallt. Men det finns ju väldigt många självständighetsivrare där. Så att det är väldigt svårt för... Det är ett delikat läge helt enkelt för FC Barcelona. Och i förhandlingarna med den här rörelsen så var man ju beredd då till vissa... Jag ska inte ens kalla det eftergifter, för jag upplever inte att institutionen som sådan tycker att det är det. Men att man menar att ni får visa upp era åsikter på ett eller annat sätt.
Men med förnuft.
Men med förnuft, precis. Man har sagt nej då till vissa initiativ från Tsunami Demokratiks sida. Till exempel så gick man tydligen då inte med på att de skulle få vira ut en jättebanderoll med någon form av politiskt budskap. Den var nämligen så stor då, så att då hade liksom, vad ska man säga, arena infrastrukturen behövts involveras på något sätt. Och det här tackade, sa man nej till då, det förslaget, eller det, den propån från tsunamins sida. Och det verkar väl som att Barcelona inte riktigt vet, eller inte riktigt vill veta kanske, exakt vilka politiska manifestationer det kommer bli ikväll. Trots att det är ett lättare sätt för klubben att säga, vi visste inte. Vi kom ett bud, de sa nej till det, eller vi kom ett förslag då. Inte vet jag vad det var, väl något tifo kan man väl tänka sig då, med något lite demokratiskt möjligtvis budskap. Så det blir extremt spännande att följa detta.
Visst är det kul när de tvingas förhålla sig politiskt ändå? Alltså man tänker att de någonstans skulle kanske vilja bara ha en manifestation med apor eller så. Spanjorer, katalaner, vi alla apor i grunden. Låt oss gemensamt i denna sal ta varandras händer och sjunga We Shall Overcome.
Jag tror ju inte att alltså jag tror att det är ett extremt delat i Barcelonas ledning, eller jag vet att det är det. Eftersom det är många som ser fram emot det här också. Och man ser ju Camp Nou som en arena för yttrandefrihet och har gjort ända sedan, framförallt post-Franco-tiden då. Där det liksom har blivit viktigare och viktigare, och därför så är det väldigt svårt att säga att ni får inte uttrycka vad ni vill. Och återigen då många i Barcelonas ledning som är för ett självständigt Katalonien. Så att det är, jag tror att det svåra för klubben är att egentligen hålla upp en rimlig fasad, för de verkar ju också på vanliga så att säga marknadsvillkor. Om vi pratade om Arsenal tidigare och den kinesiska marknaden och att man är livrädd för att tappa den, så har ju Barcelona hela tiden problemet att man vill vara väldigt tydlig med sin lokala politiska förankring, samtidigt som man inte vill skrämma bort massor med potentiella supportrar i Sydamerika eller i Kina eller Hongkong eller vad du vill.
Vi tror på det fria ordet. Ja. Vi tror på det fria ordet, och för övrigt här är vår nya match med Qatar på bröstet.
Ja, dels, precis. Dels finns ju den aspekten. Men sen så finns ju också känslan av att det är en kanske numera övervägande del av Barcelonas supportrar globalt som inte bryr sig om den här konflikten, som inte har någon relation till den och som inte riktigt förstår den. Och det finns givetvis jättemånga Barcelona-supportrar också i Katalonien som vill vara en del av Spanien och som tycker att det här är lite överdrivet, helt enkelt. Så att det är en balansgång där. Det är svårt att förhålla sig till, men också intressant, för att det kommer att kunna få, det kommer synas ikväll. Oavsett vad det blir så kommer det märkas det här. Och det är ju, blir ju också intressant att se hur, vilken typ av budskap som man kan så att säga släppa igenom eller ignorera som domare, för att det är till slut är det upp till domaren att blåsa av matchen om det kommer, inte vet jag, rent extremt agitatoriska budskap från läktarplats, eller en planinvasion är man ju orolig för till exempel, och då går ju inte matchen att spela oavsett. Ett uppskjutet klassiko är ju också ett klassiko, och nu när det har skjutits upp hela vägen till nästan fram till jul så är situationen värre, eller i alla fall mer upprörd än den egentligen kanske var när matchen var tänkt att spelas då i oktober.
Det är Barcelona, din egen Harrisburg-monolog här.
Du vill bryta in?
Nej, det bara känns så. Men du var på plats när det inte hände. Kommer du att vara på plats när det händer?
Nej, det hade känt lite mainstream.
Ja, sant.
Så jag kommer följa och rapportera från framför tvn ikväll. Men det är ju, om vi nu ska prata lite fotboll också för ovanlighets skull, så är det ju två lag som är i, alltså Real Madrid spelade eller mötte Valencia i helgen, en extremt underhållande match som Valencia såg ut att vinna om det inte vore för att Thibaut Courtois hade gått upp på den allra sista hörnsparken och nickat ner bollen till en fristående, vill ta i, men en Karim Benzema som stod där och såg till att man plockade med sig en poäng, precis som Barcelona fick borta mot Real Sociedad, och därför då går in på exakt samma poäng i den här matchen.
Det känns som att både Real Madrid och Barcelona borde typ ligga femma i ligan. Det är den känslan man har utifrån säsongen de haft, men de gör inte det.
Nej, precis, och exakt, och hur det har låtit, för att det har varit extremt mycket gnäll, framförallt i Barcelona. Man är ju generellt ganska missnöjd med Ernesto Valverde. Även om han får ganska bra resultat med det här laget, så är det ju inte så någon sprudlande fotboll då. Men emellanåt så liksom glimrar det till ändå. Man ser framförallt Leo Messi som är i sitt livsform, är väl då. Det börjar bli liksom ett sånt självupprepande
det här
mantra.
Kallar form.
Precis, det andra kallar form, exakt. Och Zinedine Zidane som var kanske 90 minuter från att faktiskt få sparken för 2 månader sedan, ja, när det skulle spelas Clasico senast, och som nu är helt untouchable igen. Också ganska intressant utveckling.
Gud ja, apropå Benzema, en sån där mini-vykorts minne som jag aldrig riktigt har plockat upp, men som var en fascinerande upplevelse. Jag såg Lyon mot Real Madrid i Champions League, kan vara kanske, jag vet inte, 10 år sedan eller så. När Lyon då, deras bad gun, deras supporter eller ultras segment försöker på något sätt bonda med Real Madrid. De under matchen så skanderar de Puta Barça i Puta Catalonia.
Ja.
Och möts bara total iskyla från storebror Real Madrid. Det kan vara det mest patetiska jag någonsin varit med om på en fotbollsläktare, tror jag.
Varför ville de ens bli kompisar med dem? Det är, det är ett jättemärkligt beteende.
Ja, men alltså, jag antar någon sorts ultrasur, alltså högervåldsromantik eller så, att vi är ungefär samma. Vi är coolast i våra länder, vi är störst och starkast och vi är tuffa supportrar. Vi hatar också Barcelona.
Ja, just det. Vad fan, men de gick ju från att vara tuffast till att bli typ töntigast i klassen när de började ropa det, eller hur?
Det var precis så det var. Det var kanske då Benzema bestämde sig för att sticka, jag vet inte.
Han har aldrig varit töntigast i klassen.
Nej, det klär honom inte.
Du ska få en profil av mig.
Ge mig.
Det lackar mot jul. Det har ju ingenting med min profil att göra. Men det kan vi bara konstatera att det gör. Det lackar mot jul. I Monaco hände nyligen detta. Nämligen, man mötte Amiens. Och det var annonserades ett byte i slutet av mitten, slutet på andra halvlek någonting. Och nummer 14 skulle ut. Timoe Bakayoko tackade publiken och sprang då joggade lätt mot sidlinjen. Men förstod snart att det var något fel. Leonardo Jardim var väl, eller någon av hans assistenter möjligtvis, pekade på honom och sa nej. Bakayoko hade glömt. Han hade haft nummer 14 så himla länge. Men när han kom tillbaka till Monaco på efter 2 års lån, så var nummer 14 upptaget av Keita Balde. Eller Balde Keita, som vi säger numera. Och han hade fått tilldelats nummer 6 istället. Så han sprang nästan hela vägen fram till sidlinjen innan han förstod, fan, det är inte jag som ska ut. Och fick springa tillbaka och flinade lite. Och, ja, gjorde en liten gest som klippet kommer att läggas upp på Podcast Radikal, där kan ni följa våra, så att säga, vår klippsäsong. Allt det som inte riktigt går att återge med ord. Men det var en ganska gullig scen i alla fall. Och jag förundrades mest av att det här inte händer oftare. Med tanke på hur mycket man byter klubb och man byter nummer, tröjnummer. Och det borde ju vara ganska svårt att komma ihåg. Eller det borde ju ha hänt några fler tillfällen i alla fall. Att man inte riktigt kommer ihåg vad man har för nummer. Det går ju dessutom inte riktigt att, man måste nästan fråga någon. Det syns ju inte någonstans på, det syns ju bara på ryggen, så att säga.
Ja, det är ju lite, du vet, som min lillebror brukade säga när han var liten och aldrig hörde av sig till sin storebror och förklarade varför.
Ja, just det.
Jag har ju inte
ditt nummer.
Precis så.
Nej. Precis. Han kanske hade gått den här fällan. Vi har ju diskuterat tidigare det här med olika saker som fotbollsspelare lyckas ha extremt bra koll på, till exempel offside-fällor, eller ja, tvärtom då, att man är väldigt slipad på att ligga väldigt rätt i de lägena som försvarare till exempel, och att det ändå är ganska svårt att på något sätt iscensätta, eftersom man är 4 stycken ofta som ska, så att säga, via telepati se till att man ligger på rätt sida om anfallaren och så vidare. Eller fel då, beroende på om man vill iscensätta en offside-fälla. Det klarar de ofta av. Det är jag imponerad av, den intellektuella förmågan. Jag imponeras när jag ser klippet på Bakayoko av hur ofta fotbollsspelare uppenbarligen har total koll på vilket nummer de har. Det här var ett undantag. Och det var väldigt gulligt. Timoi Bakayoko. Veckans profil.
Som man förtjänar det.
Jag tycker det.
Jag tycker också det. Om vi ska kultura lite så tänkte jag ta oss lite söder om gränsen då. En kvart, 20 minuter eller så. Samma undersköna tåglinje. Förbi Ventimiglia och ner i Ligurien. Och först då via Miami. Jag vet inte, du noterade säkert den här installationskonstverket i Miami som fick såna stora rubriker i veckan.
Nej.
Maurizio Cattelan, bördig från Veneto, Padua, som var en konceptkonstnär som ställde ut på ett museum i Miami ett verk som heter Comedian, som då bestod av en banan som gaffatejpats på en vägg.
Ja,
den. Det där är verkligen inte veckans kulturtips. Man kan tycka vad man vill om den. Den fick rubriker för att någon då, David Datuna tror han hette, gick fram till verket, drog ner bananen och åt upp den. Ett verk då som hade sålts.
Som någon annan, Dani Alves.
Precis så. För 1,1 miljoner kronor. Mycket bananer, mycket apor. Det är veckans tema kanske. Såklart stora rubriker, mycket den här diskussionen och skämtandet om den moderna konstens entartete, om vi ska återvända till Chemnitz-tankevärlden, den urartade, urspårade konsten. Det var vad det var. Jag tyckte att det var svinkul. Vi har pratat om det förut, om just den här sådana installationskonst eller Duchamp eller vad du vill, som då någon återför till alltså konstnären gör konst av ett bruksföremål och sen så kommunicerar någon annan med konstverket genom att återta det, återföra det och göra det till bruksföremål igen. Duchamps urinoar som någon gick och kissade i till exempel. Det tyckte jag var kul, det här var inte så jävla roligt. Men det som var roligt och det som är veckans kulturtips, och det är då vi ska landa i Ligurien i norra Italien. Det var ju derby där helgen. Krisderby mellan Sampdoria, Albinektas, Sampdoria och Genoa.
Just det.
Oerhört ångestladdat. Fantastiska läktar shower som alltid i det otroliga derbyt. Som slutar om att en av våra favoriter, Gabbiadini, avgör med 5 minuter kvar. Kommer ett inspel från höger, om jag minns rätt, från Linetti. Och han rakar in med högerfoten. 3 blytunga poäng för Samp, för Ekdal och Ranieri. Och då veckans kulturtips kommer från Sampdorias Twitterkonto. Det de gjorde i briljant då kommunikation med konsthändelserna i Miami är att de lägger ut en annan bild på sitt Twitterkonto. Bilden av Gabbiadinis sko upptejpad med gaffatejp, lerig sko upptejpad på en vit vägg med gaffatejp, precis som bananen i Miami.
Det var det bästa jag hört i år.
Visst är det fantastiskt, inga kommentarer överhuvudtaget. Vi kan väl göra som med Bakayoko, att vi lägger upp det på Twitterkontot podcast Radikal för allmän beskådan. Kul vad det är som helst.
Jag säger ju att Twitter är det bästa klubbarna presterar inom fotbollen just nu.
Ja, fotboll är otroligt sekundärt.
Ja, men också att det är typ allt som sker kring stora klubbar, stora transfers och vad du vill känns kanske osmakligt eller bombastiskt eller bara lite så fantasilöst. Och när, vad jag tror då, ofta är liksom unga människor som är ansvariga för sociala medier, så blir det nästan alltid bra.
Ja.
Just Twitter och så vidare.
Ja, för där finns också humorn som är ofta totalt frånvarande i allting annat.
Exakt.
Veckans kulturtips, en Twitterbild och en sko, en lerig sko från Ligurien. Och min klippa i Ligurien,
Vi kastar oss härifrån då med musik. Tror inte att artisten i fråga behöver någon närmare presentation. Om inte annat så har vi redan pratat om honom i podden. Han ligger etta på den brittiska albumlistan, men den här rökaren kom långt innan Rod Stewart blev någon jävla sör. Detta är också en liten uppmaning till alla er som lyssnar på podden. Häng i och stanna hos oss. Kram!
Kram, god jul och allt det där.